Hallå, hallå och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av LSS-podden. Idag så tänkte jag prata om lagändringen som träder i kraft 1 januari 2023. Och jag tänkte prata om just lagändringen kopplat till insatsen personlig assistans. Det är som sagt lagändring som ännu inte har trätt i kraft och därför inte prövad. Så att vi kan inte veta exakt hur myndigheter som till exempel Försäkringskassan eller de Sveriges olika kommuner väljer att tillämpa lagen och använda lagen och tolka lagen. Och vi kan inte veta heller hur domstolar väljer att tillämpa lagen, om och när överklagningarna börjar komma in. Så det är väldigt svårt att veta det, och det ska du ha i åtanke när du lyssnar på avsnittet. Men jag tänkte gå igenom lagändringen som har presenterats och också prata lite grann om hur jag tänker kring det hela. Och innan vi sätter igång med att prata om lagändringen som kommer att komma 2023, så tänkte jag att det är nog bra att vi pratar lite grann om bakgrunden till lagändringen. Hur är det idag? Vad man har tänkt och hur kommer det ändras? Så nu tycker jag att vi tar och kör igång med dagens spännande avsnitt. Hej och varmt välkommen! Mitt namn är Mariam Seigani och du lyssnar på ett avsnitt av LSS-podden. Förenklat och lättbegripligt. Nu kör vi! Man har ju pratat ofta om att antalet assistansberättigade, alltså personer som har rätt till att få assistans, personlig assistans, har minskat väldigt mycket sedan år 2016. Och att det har bara fortsatt att rasa. Förenklat så tolkar jag det, och många andra i branschen, så kan man tolka det här som att det finns många individer som har hjälpbehov i form av personlig assistans, men inte har fått rätten till det. De har inte fått rätt att få ha personlig assistans helt enkelt. Och med det som grund då så arbetade man fram två propositioner som syftar till att stärka rätten till personlig assistans. Och under sommaren som var 2022 så antog riksdagen dessa propositioner. Och för att vi inte ska ha några svåra ord här, en proposition är ett förslag från regeringen till riksdagen om till exempel i det här fallet en lagändring. Så det är ett förslag helt enkelt. Och det ena propositionen eller förslaget var, jag citerar, starkt rätt till personlig assistans, grundläggande behov för personer som har en psykisk funktionsnedsättning och ökad rättssäkerhet för barn. Det var det ena förslaget eller propositionen som man lämnade. Det andra var, citerar igen, starkt rätt till personlig assistans vid behov av egenvård. Så nu tycker jag att vi pratar om lagändringen. Och när den här lagändringen trädde i kraft 1 januari 2023 så kommer den här tidigare grundläggande behovet som hette annan hjälp som förutsätter ingående kunskap, det kommer att tas bort. Och om du har glömt bort vad det var, så kan jag en liten snabbis påminna dig vad som fram tills 1 januari 2023 har ingått och ingår i det här grundläggande behovet som tas bort, alltså annan hjälp som förutsätter ingående kunskap. Behovet av den här grundläggande behovet då, det blir många behov, handlar om behov av assistans som inte är rent praktiskt. Men det behövs för att du som har hjälpbehovet ska få tillgodose ett grundläggande behov. Jag ska förklara lite mer. Det kan till exempel handla om kvalificerad eller kvalificerad aktiverings- och motiveringsinsats. Där en person som hjälper dig måste ha både kunskap om dig och din grundproblematik, som till exempel kan vara en diagnos. Och sen använda den här gemensamma kunskapen både om dig och grundproblematiken, din grundproblematik, och hjälpa dig att äta, som är en annan grundläggande behov, klä på dig, sköta din hygien och så vidare. De andra övriga grundläggande behoven, inte övriga behoven utan övriga grundläggande behoven. Och det kan också handla om att du får hjälp av en person för att den personen ska se till att du inte skadar dig själv eller skada andra eller egendom. Och det här kallas då för aktiv tillsyn av övervakande karaktär. Så det här var grundläggande behovet som ersätts då i och med den här nya lagändringen med två nya grundläggande behov. Och den här tidigare grundläggande behovet då, som heter annan hjälp som förutsätter ingående kunskap, delas upp i två. Det ena är det att stöd du behöver på grund av psykisk funktionsnedsättning för att förebygga att du skadar dig själv, andra eller egendom. Och här har man sagt att om det krävs kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatsen för att du ska klara av personlig hygien, måltider, av- och påklädning och kommunikation, de här som jag nämner är ju grundläggande behoven, så ska du, eller den som handlägger, ska den personen som handlägger se det här som en del av de här grundläggande behoven. Jag hoppas att det blir tydligt. Det här är inte enkelt. Och det andra då som ersätter det tidigare, jag sa att det delas i två. Det är stöd som du behöver löpande under större delen av dygnet på grund av ett medicinskt tillstånd. Och det här också innebär en fara för ditt liv eller är en stor risk för fysisk fara för dig. Stödet som ges då ska vara assistansgrundande i sin helhet. Den ska alltså ge rätten till insatsen personlig assistans enligt de andra kraven som har funnits tidigare och som finns. Och här gör man inte något avdrag för föräldraansvar, men det ska jag prata om ytterligare. Det här är då man kallar för egenvård, och det här enligt den nya lagen eller lagändringarna som kommer innebär då att hälso- och sjukvårdsinsatserna som personal som jobbar inom hälso- och sjukvård, det kan vara läkare, sjuksköterskor, ja och så vidare, de bedömer att individen kan utföra det här själv. Och i och med detta så inför man också en viss bestämmelse för HSL, alltså i hälso- och sjukvårdslagen. Där man tydligt gör de här HSL-personalens skyldighet att överväga om vården som ges till personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar, alltså personer som oftast har rätten till insatsen personlig assistans, kan ges på ett sätt som bidrar till att individen eller den enskilde får stor möjlighet att delta i samhällslivet och leva som de andra. Det är ju det som står i LSS-lagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Jag försöker se vad som skiljer sig från tidigare och det som skiljer sig helt från tidigare sätt att bedöma de här behoven, det är att man har tagit bort kraven på att personer som hjälper dig med de här behoven behöver ha ingående kunskap om dig för att du ska ha rätten till hjälp och stöd. Så man har delat upp den grundläggande i två olika, tydligt gjort mer vad som är, och man har tagit bort krav på att personen som hjälper dig ska ha ingående kunskap om dig. För att du ska ha rätt till hjälp och stöd. Nu tänkte jag prata om föräldraavdrag och föräldraansvar. Tidigare, eller just nu fram tills årsskiftet och lagändringarna trädde i kraft, så har handläggningen av insatsen personlig assistans till barn haft mycket fokus på det så kallade och väldigt omtalade föräldraansvaret. Och jag kommer gå lite snabbt enkelt igenom det för att det ska bli tydligt. Men vill du höra mer om vad det innebär så kan du lyssna på LSS-poddens avsnitt 13. Men lite väl förenklat kan man säga att när behovet av personlig assistans bedöms just idag innan lagändringen träder i kraft. När det bedöms för ett barn ska bedömningen bortse från det hjälpbehov som en vårdnadshavare normalt har. Här har man tagit hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter. Undantag har ju är ju att hjälpbehovet för andning och de här åtgärderna som är direkt nödvändiga för att hjälpa med andning och även måltider i form av sondmat och även åtgärderna direkt kopplade till just sondmatning, till exempel att koppla på och så vidare. Det är undantag, så där har man inte haft någon föräldraransvar avdrag i det hela, man har inte det. Och de som bedömer rätten till assistans, handläggarna, har och jämför idag fram tills lagändringen barnets behov med de behov som ett barn utan en funktionsnedsättning har i samma ålder helt enkelt. Och sen så bestämmer man då hur mycket hjälp den personen har som är utöver andra barn utan funktionsnedsättning i samma ålder. Så det är så man har gjort en bedömning. Och att bestämma vad som ingår i ett normalt föräldraansvar för ett barn i viss ålder, det är ingen lätt uppgift. Jag som har barn vet ju att jämnåriga barns förmågor skiljer sig enormt mycket mellan olika individer. Men det finns ju ett behov av att fastställa vad som ingår i ett normalt föräldraansvar för ett barn i viss ålder. Och för att kunna göra det så tar bland annat Försäkringskassan idag hjälp av domar och tar en ställning med vad som blev utgången av dessa domar helt enkelt. Så man kollar vad har en dom lett fram till och blivit praxis helt enkelt. Och sen så tar man en ställningstagande kring det. Och i och med den här lagändringen som trädde i kraft 1 januari 2023 så inför man istället ett schabloniserat föräldraavdrag. Ett långt ord. Man har helt enkelt en tabell där barnets ålder är kategoriserad och sen har man fasta avdrag för avdrag gällande grundläggande behov och övriga behov. Och jag tänkte ta ett exempel för att det ska bli tydligare om hur man tolkar tabellen. Och det är nog bra att om man vill förstå det bättre när jag tar det här exemplet, att man har tabellen framför sig. Och vill du se tabellen på hur schablonen ser ut så kan du gå in på evanda.se. Jag lägger ut den där under nyheter så kan du ha den framme. Och sen går jag igenom det här exemplet nu så att det blir tydligt. Om vi har till exempel ett barn som är 8 år. Och barnet har behov av hjälp med personlig hygien, måltider och av- och påklädning. Det här är ett exempel. Och det här har man räknat ut att det tar totalt 6 timmar per dygn. Och samma barn då har också behöver hjälp i samband med fritidsaktiviteter 1 timme per dygn. Då tänker jag mig så här. De här 6 timmarna i samband med hjälpbehov för personlig hygien, måltid, påavklädning, de här räknas ju som grundläggande behov. Jag har gjort avsnitt om grundläggande behov och övriga behov så man kan lyssna på det. Men de här räknas som grundläggande behov. Och tittar du i tabellen så ser du att föräldraavdrag för ett barn som är 8 år och dessa grundläggande behov är 1 timme per dygn. I och med det så har ju vår 8-åring rätt till att få hjälp med de resterande 5 timmarna. Sen så behöver han eller hon hjälp med fritidsaktiviteter också. Och i samma tabell så kan du se att föräldraavdrag för ett barn som är 8 år under övriga behov är 1 timme. Och i och med det så tolkar jag det som att barn inte har rätt till assistans för sina övriga behov. Tänk på att det här är ett extremt väldigt förenklat exempel på det här. Jag vill bara gå igenom tabellen, men mycket andra faktorer spelar ju in här sen när man handlägger det här. Men det är förenklat så att man ska kunna tolka tabellen. Och som sagt, tabellen finns på evanda.se under nyheter. Ytterligare en ändring som kommer att träda i kraft från och med 1 januari 2023. En väldigt tjat på 1 januari 2023, men jag tror att det är viktigt att komma ihåg det här datumet. Men ytterligare en ändring är en justerad åldersgräns för sista datumet man får ansöka om personlig assistans helt enkelt. Nu får man ju ansöka om insatsen personlig assistans dagen innan man fyller 66. Förlåt, 65. Och i och med ändringen så blir det dagen innan 66. Jag upprepar för att jag sa fel. Idag fram till årsskiftet är dagen innan 65. Och i och med lagändringen så är det innan man fyller 66 år. Och insatsen i form av personlig assistans får inte utökas efter att den som är insatsberättigad har fyllt 66. Det är inget nytt. Övergångsbestämmelsen är att äldre föreskrifter fortfarande ska gälla för den som har fyllt 66 år före den 1 januari 2023. Påverkas de individer som redan har ett beslut och har hjälp i form av personlig assistans? Egentligen så är det ju inte alls om man själv inte väljer att aktivt söka fler timmar för ett befintligt beslut. Men känner man att man inte har rätt och anpassat beslut så kan man ju titta lite mer på det. Men känner man att det är bra som det är och att man har anpassat och rätt beslut så är det egentligen inte något mer man behöver göra. Och vill man ansöka om fler timmar och justera sitt beslut efter sitt hjälpbehov så rekommenderar jag att man tar hjälp av en sakkunnig, en person som kan det här då. Och vill du ansöka om assistans helt nytt och inte haft det tidigare så gör man det precis som man gjorde innan lagändringen. Men har de här ändringarna i huvudet såklart då. Och jag har pratat om hur ansökningen går till i äldre avsnitt av LSS-podden, avsnitt 20. Jag kommer att släppa fler avsnitt med personer som jobbar med det här och har satt sig in i de här nya lagändringarna framöver och innan årsskiftet. Så håll utkik efter fler avsnitt. Och tack till dig som har lyssnat. Ta väl hand om dig och vi hörs snart igen.